This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska inte kalla.
Prata inte för mycket nu, det här är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lag till.
Avbryt inte.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Cyril, det är jag, Cyril Hellman. Stig, författaren Stig Larsson. Dagens gäst är Tone Schunnesson. Efter studier på Biskops Arnes författarskola debuterade Tone Schunnesson med dunder och brak i fjol med boken Tripprapporter. Idag läser hon filosofi på Södertörns högskola.
Välkommen säger vi till Tone Schunnesson.
Ja, vad blir du rätt nu? Schunnesson?
Schunnesson, men jag tror det är dialektalt.
Ja, vi sitter hemma hos mig på Kungsholmen här. Ja, då vem ska jag börja?
Ja, jag läste den nu och blev överraskad. Jag tyckte det är en sån jävla flow i den. Men det är, man blir ju samtidigt så här...
Din bok, Tripprapporter, ja.
Alltså. Den är ju alldeles uppenbart vad du varit med om de här sakerna.
Mm. Och då blir det ju, känns så.
Ja, och då blir det så här, det går som inte att tänka. Men hur gick det, hur funkar det här? Därför att du... Det är inte det där att utlämna nu, för det tycker jag det har många andra varit före dig. Men det är också det där att du inte har någon som helst skam och någon som helst alltså, dåligt samvete eller något sånt där. Och att du tycker inte heller att det var något dåligt.
Nej.
Och det är på något sätt befriande, därför att du, som läsare så liksom hänger man med. Mm. Och jag tror att en förutsättning för det är att jag tänkte på det, eller jag kommer på det rättare sagt just nu, att det har att göra med det här med att det är i Thailand.
Mm.
Och då blir det väldigt varmt. Och när det är varmt, framförallt på kvällen, på alltså luften har samma temperatur som blodet,
mm.
så blir man väldigt loj och flyter med. Va, mm. på sätt. Och jag på något sätt kom in i det tillståndet när jag läste boken.
Ja, jag läste någon gång att när jag var i Barcelona, eller jag har varit i Barcelona ganska mycket, och då läste jag att Barcelona är ingen stad för romaner, för det är så varmt. Så man kan inte uppehålla det, mm. det engagemanget som romanen kräver, utan man måste skriva dikter. Det är, lite så, det är lite samma sak för er. Jag vet inte om det är sant, men det var...
Det ja. Kanske stämmer. Men jag reflekterade att alla tre städerna som figurerar i boken börjar på B. Berlin, Bangkok och Barcelona.
Just det. Det kanske kan vara.
Jag tänkte inte. Men jag kände också igen... Alltså jag har ju skrivit en bok som heter Mitt mörka hjärta där min karaktär, eller man ska säga jag själv i den boken, är så här sönderfall. Så jag kunde känna igen mig, även om vi skriver olika lite, det här med Asien. Det är lite så här bizarrt Asien på något sätt. Du råkar inte ut för de här prostituerade och sånt som liksom översköljer en på samma sätt kanske. Men som den där, det satt någon asiat och runka i träd och liksom.
Mm, men jag tror att jag tänkte mycket på att, ja, men särskilt i min generation liksom, så har Thailand varit som en sån escape. Mm. Alltså efter, om ni kommer ihåg den här filmen och boken från början, The Beach... Han åker till Bangkok och letar efter någon sån här magisk strand där det liksom bor någon sekt nästan. Så Thailand har liksom varit en sån oas.
Mm.
Också för att det är som att man kan åka dit och ha råd att vara där.
Mm.
Så att det liksom är det nya, att bli något annat europeiskt centrum.
Mm.
Liksom.
Mm.
Ja, men det är själv... Ja. Ska jag svara på det du sa?
Nej, det var ju ingen fråga.
Nej,
du kan
ju
bara kommentera.
Ja.
Alltså, vi har liksom... Idén med den här podden är att det är liksom, vi försöker få diskussioner, samtal att uppstå. Och idén är att någon kanske kommer på någonting just nu.
Mm.
Någon annan fyller i på grund av det som den har sagt. Och så. Du fattar.
Mm. Men det är kul att du säger med ingen skam. Och för, alltså, huruvida det är fiktion eller upplevt. Liksom, så tror jag att jag ville gå till ett ställe i mig själv som var liksom helt utan... skam, och där man verkligen var övertygad om att det var rätt val av livet. Och det känner jag kanske mer fiktion än något annat.
Jag kände så här, är hon verkligen så här, för vissa grejer var, det var ju rent, det är ju rent antisocial störningsgrejer där, att parasitera på andra, att man bara låna pengar.
Men jag tror också att det är någonting som depressionens tillstånd.
Ja,
man kan ju bli väldigt...
Jag måste
såklart.
Stäng av, sätt din telefon på ljudlös.
Så.
Nej, men det finns ju någonting, det finns ju ett depressionens tillstånd och kanske också liksom alkoholistens kan ju vara det väldigt jag menar, man tycker man är så självgod i sin sorg på något sätt.
Ja.
Och då tycker jag det skulle vara intressant att liksom få stanna kvar i den istället för att tänka att det är symptom på sjukdom eller missbruk eller liksom, utan bara tycka att det är liksom att det är ett sätt att leva istället.
Ja. Men alltså det jag tänker på, jag är ju äldre än vad du är, och jag tänker då får det ju hänt en del saker då, alltså från 80-talet till nu, va? Och jag tror att det, alltså man tittar på unga människor idag, har en mer, ska man säga, avspänt förhållande till både sex och droger. Och som kan ju vara skrämmande då för mig som jag läser det, för jag tycker, men herregud, fattar du inte att det här är farligt också? Det blir lite konstigt för mig att läsa det, för att jag tycker det är intressant att se vad som händer idag, va? Samtidigt om jag hade ett barn, för att jag tycker det lyser igenom på något sätt att du har en ganska bra förhållande till dina föräldrar.
Engagerad i alla fall relation.
Ja. Och då verkar det också så här att du är liksom ingen sån här tjej som har blivit white trash på grund av sorglig bakgrund, va? Och det är på något sätt också skönt att se att det är på det sättet, därför att det finns nästan en jag vet inte om det är en myt, men en sorts bild som finns att det ska alltid vara någonting sorgligt med det, va? Det ska alltid finnas något som man kan skylla på, va? Och då blir det som är grejen, och när man tar bort det så blir det mycket naknare.
Ja, men jag tyckte jag är så trött på det liksom, att psykologisera, alltså på ett sätt liksom söka förklaring till dåligt beteende, eller jag kände att jag var ointresserad av det som grepp på något sätt. Och jag tänker framförallt mycket kvinnliga karaktärer som liksom ska uppföra sig alltså normbrytande eller dåligt eller liksom destruktivt, så ska man söka liksom trasigheten i henne på något sätt liksom. Men istället tänkte jag att jag verkligen ville göra som en, ja, men som en antihjälte.
Ja, men precis, för du har gjort, för jag, du har gjort en, alltså den är genomtänkt gjort. För jag tänkte först när jag började läsa att hon kanske är, om du själv upplevt rakt av att shit, då kanske hon var ett så här one it wonder, då blir det svårt att överträffa. Men sen såg jag att du har gått biskops Arne, och jag läste den där texten som du hade gjort till Julia Perones bild som var på maneten och helt på mycket mer abstrakt nivå än vad jag själv skulle kunna skriva. Så det känns ju som att det är genomtänkt att du är skolad redan, trots att du var så ung.
Jag hoppas det. Jag har skrivit mycket och jag har ju läst mycket. Jag har ju mina litterära hjältar, och många av dem håller ju på med stream of consciousness.
Ja.
Så det är ju det är den formen jag vill arbeta med och utveckla liksom. Jag tänkte på det, för André Tichys bok Eländet kom precis, alltså samtidigt som Tripprapporten. Har ni läst den?
Nej, jag har hört talas om den.
Ja. Jag läste det, han är bara, hans karaktär är bara ute och går i håll. Eländet.
Men vad heter
det? André Tichy.
André Tichy, han kom upp med en ny bok.
Ja, han kom för ett år sedan. Men jag tror den heter Eländet.
Nej, den heter inte Eländet.
Nej.
Jag har ju recenserat
den. Vad heter den?
Nej, vad heter den nu? Den heter inte
Eländet.
Nej, men jag vet precis vilken bok det är. Jag tyckte den var väldigt intressant.
Jag tyckte den var fantastisk. Ja. Och när jag läste den boken så var jag så, vad fan, det här är Tripprapporten fast bra. För att han också liksom, han har större, såklart det här är min debut, han har ett större självförtroende som fattare. Så han kan gå mycket längre in i dem liksom, rörelserna ut och in på något sätt. Och det var ju det jag var... Så, att liksom själv upplevt att det blir så, det är inte så att det bara är själv upplevt, men jag var också intresserad av att typ sträcka texten så långt att typ var går gränsen för litteratur och bara berättelse eller vad liksom. Jag är också intresserad av det jaget på något sätt.
Ja, men man kommer ju till en punkt, som var det med mig, med mitt mörka hjärta, där jag blev tvungen att forma en missbrukare som var värre än vad jag själv levde på något sätt.
Ja, såklart.
Forma en karaktär av mitt eget, utav jaget.
Nej, jag har ju då undvikit att skriva, alltså ända fram till 1995, det låter ju förfärligt länge sedan nu, det var ju 22 år sedan, så skrev jag aldrig om någonting som jag mindes. Alltså jag hade det som idé helt enkelt, att jag inte ville, av tre skäl. Jag tyckte dels att då skulle jag lämna ut folk runt omkring och det skulle påverka mitt liv på ett negativt sätt. Och dels så tyckte jag att jag fick inte till det, det blir ingen bra energi i det, för att det hade ju redan gjorts. Och jag hade kanske berättat det som en story, va? Och då var den här storyn jag berättade var bättre då än det jag skrev. Jag kände det så. Och sen var det den tredje grejen var att jag tyckte att... jag gillar att berätta historier, men det är en sak att jag skrivit ner det. Och folk har läst det. Det är en sak att de säger, det där har du redan berättat för mig. Det kan jag ta. Men nej, det där har jag ju läst.
Nej, precis. Nej, men jag tror inte jag har förhållit mig till... Liksom... eller jag har så svårt själv att se, alltså ibland när folk frågar mig till exempel, jag är till boken, håller på med så här, sälja cybersex, vilket jag aldrig har gjort liksom. Och så nu har det gått upp för mig.
Det passade i storyn.
Ja, men det var också, det kändes som att det skulle ingå i hennes ekonomi på något sätt. Och nu har det gått upp för mig att jag träffar folk som är så. Det är många saker, för att jag har ju en helt annan. Ja, men precis, att folk läser det som jag. Och nu är det som att folk går runt och bara, du duschar aldrig och du runkar i webcam. Det är inte det jag gör liksom. Jag är också intresserad av att gå till alltså det mest patetiska stället, sig själv liksom.
Alltså. Jo, men alltså det är ju alltid möjligt. Alltså hur olika vi än är, går det ju alltid att känna igen sig i den. Och det är bra beskrivet. Mm. Så att även som kille kan du läsa en tjej och förstå.
Så det är faktiskt jättemycket killar som har tagit den här boken till sitt hjärta. Och det trodde jag inte. Mycket män, liksom medelålders män faktiskt, som har varit så här, det här är jag.
Jo, men den är, jag tycker också, den är skriven, jag känner igen mig själv i min egen bok, fast den är mer, det kvinnliga är att den är mer poetisk, tycker jag, men i tonen. Men det är just den här liksom köra tills man stupar, kör rakt av, och det är lite manligt, tror jag. Och det här lite antisociala.
Ja, det tror jag, det är någonting som kvinnor egentligen har börjat först på senare tid. Alltså man kan säga, Birgitta Stenberg beskriver det i sina, någon av hennes 60-talsböcker, jag minns att jag läste den, och det håller jag på fortfarande med att ta droger, va? Det här var någon gång på 90-talet tror jag läste den, och jag blev så skrämd när jag läste den. För det var så hemskt, och de var ju paranoida, men de var ju paranoida av god anledning, för att de tänker att det finns liksom 8 knarkare i Stockholm och så är det 8 narkotikapoliser, ja, så precis. Har de ju goda skäl att tro att de har span på sig.
Jag tänkte på det, jag läste Kärlek i Europa först förra sommaren, jag har inte läst den tidigare, men då är det ju som att hon kastar sig ut liksom i världen och liksom utsätter sig själv för liksom prostitution och droger, hon är hemlös och liksom fruktansvärt liv, helt skyddslös. Hon gör hela tiden det liksom, hon säger till sig själv, jag är författare. Så jag måste bara ut liksom, jag är författare. Och det tror jag att jag kunde verkligen alltså känna igen mig.
Ja, men jag träffade henne någon gång på 90-talet tror jag det var. En jävligt trevlig kvinna. Vi kom väldigt bra överens, alltså hon berättade för att jag tycker att hon är bra, den här Birgitta Stenberg. Och men jag tyckte att det var så obehagligt att läsa om det där med droger. För att de sköt ju det då.
Ja, men precis.
Och det var ju så starka prylar. Va? Så jag har ju aldrig varit med om den typen av knark, om man så säger. Jag har aldrig testat det. Och det var ju väldigt bra beskrivet. Så jag mådde så illa så jag kunde inte läsa vidare.
En liknande förhållningssätt på kvinnan. Men det är en annan genre. Men det är inte litteratur. Men det är Marianne Faithfull som också har skrivit väldigt bra memoarer. Hon hade ju, trots att hon var den här vackra skönheten och sådär liksom, och från en adelsfamilj och sådär, hade hon, att hon beundrade William Burroughs och så mycket, så det var hennes mål att bli en street junkie liksom. Och hon nådde det liksom.
Ja, men det kanske är en mig, för jag vet att jag började läsa liksom Burroughs och Kerouac och Mina Loy och liksom beatnikförfattarna när jag var, gick mellanstadiet redan, och jag hittade så här i skolbiblioteket. Och satt jag där och läste, och så var jag så jävla tönt liksom, spelade saxofon på helgerna. Och så var jag, vad fan, det är sånt här liv jag vill leva. Och då verkade författare vara den bästa vägen dit. Ja. Så det var verkligen, alltså, att skriva eller kasta sig ut handlar liksom, såklart, både för att jag älskar att skriva, men att jag har ett behov av att skriva och alltid har gjort det, men också för att jag ville leva ett annat liv.
Jag känner ju igen mig också i hela den där idén, alltså, ungefär i den åldern, kanske när man är 12-13.
Ja, om man är så jävla
känslig. Så börjar man känna liksom, så här, nej, nu måste jag verkligen, för jag hade ju kolossalt bra självförtroende. Och tänkte jag, nej, nu måste jag försöka göra någonting åt den person jag har.
Exakt.
För om jag är en sån här typ av människa, för jag är väldigt duktig i skolan, va? Då kommer jag inte få några brudar. Det blir ett jättetråkigt liv. Jag hade ju ett helt liv framför mig. Och då tänkte jag, hur fan ska jag nu göra?
Ah.
Och då så skissade jag hur jag skulle göra. För jag var ju då på den tiden stalinist. Han hade ju 5-årsplan för Sovjets stålindustri och sånt där. Och jag tänkte, om Stalin kan fixa stålindustrin, måste jag väl ändå kunna fixa min personlighet.
Då måste jag kunna fixa en brud.
Jag hade också det där. Och jag pratade med Olle Ljungström om det. Att det, liksom, det var ju ett sätt att kunna förlänga sin tonår och få leva ett ansvarslöst levande. Och för mig var, Olle lyckades ju göra bra texter och sådär, men för mig var rockstjärna kändes lite för puckat att hålla på med det. och att man blir lite för patetisk när man blir gammal. Det är bättre att
skriva. Ja, men jag har ju testat att läsa man med rollband och jag måste säga det. Det är någonting man har missat att man skulle gjort tidigare.
Nej, men jag tror att jag märkte liksom att skriva kunde jag. Och jag var liksom, så det var min väg till något annat.
Mm. Men men saxofon är ju coolt på en kvinna.
Inte när man är 11. Det är inte coolt. Alltså det är, då hade jag sett någon dokumentär om, vad heter den här berömda saxofonisten? En amerikan, en svart man.
Ah, Sonny Rollins typ, eller
Coltrane.
Ja. Och så var det så, det vill jag bli. Så var det saxofonen.
Liksom. Ja, han var också en modell för mig. Jag spelade också saxofon.
Är det sant?
Han var ungefär 15.
Ja, precis.
Jag höll bara på en termin.
Ja, jag höll inte på så länge heller.
Nu hade jag Charles Mingus bas.
Men jag blev förvånad över, jag tänkte inte alls på, alltså, nu heter den ju Tripprapporter för att jag har hållit på att jobba med den under den titeln. Alltså under flera år innan den här boken liksom. Med olika collage och projekt. Men egentligen tror jag att jag alkohol var liksom, för mig handlar egentligen boken mer om alkohol än om droger.
Det var mycket droger, en del jag inte kände igen. Tjo eller tja eller vad det kallar.
Tjo, det är ett smeknamn för tjack.
Ja, det
det listar nu. Ja, men nej, men så att jag tror också att jag tänker på, alltså när jag själv, nu har jag liksom, tar jag nästan inga droger längre, men att egentligen är alkoholen det som förekommer allt droganvändande. Och jag tror också att det är en bok som jag tänkte att jag skrev i att vara, alltså om typ bakfull har en politik.
Jo, men
så är det som den bakfullas politik.
Men jag läser ju något sånt av Anders Locko. Jag kopplar det så, för han skrev om hissmusik, fast bra. Det är den här tjejen, vad heter hon nu?
Ja, som jag såg, kallade det hissmusik.
Nej,
Del Rey.
Ja, just det.
Vad fan, men tycker du det är hissmusik?
Jag tycker det är lite åt med samtalet.
Jag tyckte att det lät
inte som Nora Jones, men
nej, men han spelade på sitt sommarprogram några låtar. Jag kan ingenting om hon där musik. Nej. Jag vet ingenting, va. Och då tyckte jag en del av det var jävligt bra. Och det var så här flummigt och liksom lite grann som hissmusik, fast bra. för det var så här lo. Och ibland när jag går, framförallt när jag går på vissa sushi-ställen, där spelar de väldigt bra musik. Och där spelar de, tror jag, den typen av musik. Jag vet inte ens vad det heter och vad
jag
är
band.
Nej, men det är liksom där på Roppongi och allt, på Tokyo Dinner.
Allt asiatiskt är det här, det är sentimentala.
Nej, de spelar liksom en sorts
it's a lounge-ig.
Ja, en sorts house, fast alltså en teknomusik som är samtidigt med vokalt och sådär.
Okej. Jag ska tänka på det nästa gång jag äter sushi.
Ja, men ta till exempel Roppongi på Hantverkgatan och Tokyo Dinner i Hötorget.
Ja, jag gillar East. Jag var där igår på deras release för deras kokbok. Min kompis skrev den.
Fan vad folk skriver kokböcker. Jag tycker det känns som en kokbok.
Ja, Sverige är värst i världen. Vad är det som kokbok per år?
Jag förstår inte. Det är
en kokbok.
Nej, om dagen.
Om dagen.
I Sverige, ja. Jag funderar själv på att göra den faktiskt. Kokbok för lata män. Alla rätter ska ta en kvart. Eller någonting.
Ja, men det kan du nog få pengar för. Det tror jag.
Ja. Nej, men vad var det? Jag skulle säga att det var mycket nya droger för mig också. Ketamin, det har jag aldrig provat. Vad hände på den drogen?
Tar man för mycket ketamin så händer ju ingenting alls. För då är kroppen... Nej, men man liksom kvar medvetandet med kroppen...
Usch, det låter inget roligt.
Ja, jo.
Tramadol eller något.
Ja, den kan vara så bra att tänka på liksom. Och framförallt så har de ju forskat mycket på det som antidepressiva.
Jaha,
det
kanske är något. Ja, men jag läste om det där ketamin, jag tror att det hette ketamin, i en artikel som var jättekonstig. 1975 i ett nummer av, nu ska vi se, det var nummer av Penthouse. Och jag minns den där numret av Penthouse hade jag då i bokhyllan. Och sen upptäckte jag
du lät en Penthouse. Playboy är lite mer stil på en.
Ja, men det här var ju en artikel som jag tyckte var intressant.
Okay.
Och jag använde inte alls den för att liksom runka till bilder. Nej, det gjorde jag inte på den.
Nej.
Absolut. Men just den där artikeln, The Future of Sex. Och det tyckte jag, det måste jag ju se vad det är för någonting. I framtiden. Och så beskriver den 2000-talet och beskriver internet.
Mm.
Och beskriver vissa grejer som ju man rimligen inte kunde veta skulle hända då. Och det är liksom så kusligt då. Det tar de upp också, att man använder ketamin eller ketagon, nej, ketamin heter det, tillsammans med att man kollar på pornografi på,
jaha,
på alltså inte internet, utan på datorer.
Mm.
Nej, men ketamin är bra. Det är lite, man kan vara lite hallucinativt liksom, men det är, men i den lägre skalan. Jag tog ju syra nu första gången för ett år sedan.
Ja, det vågat. Jag är rätt fall.
Det kan jag säga. Det kommer, det var en stor, verkligen viktig upplevelse.
Alltså, ja. För vissa människor har öppnat nya världar.
Ja, alltså det var helt... Ja, nej, men det var helt otroligt. Jag läste Heidegger ett år och fattade inte ett skit. Efter den trippen fattade allt jag behövde fatta.
Oj.
Ja, men det var verkligen... Och sen så åkte jag i januari, så åkte jag på så här ayahuasca-läger. Mm.
Jag har många polare som är gamla bankrånare som håller på med
det. Ja, ja, ja. Nej, men det var helt... Men det var så jävla mörkt. Då är det så här, den är ju så här mega halv, så här DMT liksom, som är ett så här... Coyote, en kaktus som man blandar och så dricker man. Och
det där, ja.
Ja, precis. Och så trippar man typ i 12 timmar. Och då hade jag velat göra det i flera år. Och så fick jag ett årsstipendium från författarfonden.
Ja.
Så då hade jag råd att åka till Holland på sånt här läger. Och då skulle man vara där 3 dagar. Och så skulle man trippa på fredagen och så skulle man trippa på lördagen. Men först var det man skulle dansa, öppna sitt hjärta från varandra. Det var mycket feminina och maskulina energier. Men det som liksom gick upp för mig när jag var det, att de människorna som var där, de var ju inte intresserade, alltså som jag tänkte att jag mer var intresserad av, alltså liksom en upplevelse, mm, eller, utan det var ju människor som verkligen behövde hjälp. Alltså det var ju människor som hade förlorat sin make eller varit depressiva liksom flera år, eller hade så mycket ångest att de inte kunde gå ut, eller du vet, missbruk, tunga missbrukare. Så det kändes som en sån, det blev som en sån här nyliberal apokalyps typ. Och så hade de kommit ut där utanför.
Det låter ju väldigt otäckt.
Ja, men det var det faktiskt. Ja. Och sen, du vet, jag var där första dagen, sen dagen efter bara drog jag hem.
För att de här bankrånarna kändes som håller på med det där, eller före detta bankrånare, de är ju som de har sett ljuset.
Ja, men så var det. Men, vi gick in i det rummet, man trippar som fan 12 timmar och sen går man ut.
Liksom, men spydde man inte? De vill ju ha med mig på det där, men jag är så rädd. Jag hatar att kräkas.
Nej, det var, för man låg liksom i ett stort rum. Folk spydde så att de skrek.
Oh, nej,
och
vet,
grät. Och det var helt, klädde av sig kläderna och bara... Det var helt fruktansvärt. Och jag liksom kom inte igång i min trip riktigt. Så jag såg ju allt det här. Och sen så jag bara, det var fan, jag måste hem. Du vet, så är man 2 timmar utanför Amsterdam med mina jävla skor.
Du måste röka nu.
Och sen precis när vi kom ut så kom det fram en svensk kille till mig som heter Björn. Han har varit sjukskriven för depression i 3 år. Han var i min ålder. Och sen så sa han, ja, nu känner jag att ångesten är över. Jag är en helt ny person. Och jag var, vad fan, det har gått 5 minuter. Hur kan du veta det? Han bara, nej, men jag bara vet det. Och då, jag tyckte det var så jävla sorgligt alltså. Ja. Och så var jag så, men har du tagit några droger förut? Nej, aldrig, men jag såg syner. Det är det som är själva drogen.
Men vad hände alltså, efter att det kräks? För om man till exempel, om man inte till exempel heroinist och tar heroin som... det hände mig, då kräktes man bara, men sen kommer det åtminstone en skön känsla efter. Men var det samma, det var inget sånt här?
Jo, men alltså, det går inte att förklara.
Eller innan,
alltså, det är kräks. Som man kräks och sen, men sen så är det ju som en, man har ju jättestarka hallucinationer.
Mm.
Så det är som en, det är inte som att man kräks och så avbryts trippen av det, utan man är,
jag också,
jag är för mycket kontrollmänniskor.
Ja.
Men det var otroligt. Jag såg, jag flöt mig längs med en flod och så var jag död. Mitt ego dog. Mm. Och så stod folk på sidan och applåderade och så, det var ett bra liv. Det var otroligt.
Jag blir rädd när jag hör det.
Ja, men det var helt otroligt. Men det räckte med en dag, det gjorde det. Och sen så de som har, det är ju såna jävla, alltså, conmen. Alltså skojare faktiskt. Ja. Klädda i vitt liksom.
Ja, det är precis. Är... De åker från Sydamerika över och
ja,
ska vara så här,
och så, de och pendlar mellan Bali och Chicago. Och de har jobbat med IT. Och sen kommer de fram till att livet är inte bara IT. Och nu har de, alltså det är liksom helt...
Ja. Jag hoppar av det där.
Jag också.
Och en man, vi satt i en rund ring när vi skulle börja trippa, så skulle alla säga varför de var där. Så var det en man som måste ha varit liksom över 65 som, och så skulle man få en sten, och när man höll i stenen så pratade han. Och så bara började han gråta, så var han så här, hela livet har jag väntat på att få träffa mig själv, och det ska hända ikväll. Och så bara grät han.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Fruktansvärt.
Det är något för dig, Stig.
Nej, men jag blir rädd bara jag hör det. Nej, men jag har ju aldrig hållit på med... Ja, när jag var 15 så rökte jag ju då skelört som är jättefarligt.
Vad är det?
Det är... Alltså, det blir man alltså zombie av.
Aha, okej.
Okay, det är det som de använder för att göra människor zombie. Det är tetrodotoxin, världens tredje starkaste gift.
Jävlar.
Så 60 000 gånger så starkt som rent kokain. Men påminner lite grann om kokain.
Ja.
Och det är alltså en nackdel med det hela, det är att man förlamar pannloben.
Mm.
Så att det visste inte jag om. Jag rökte bara 3 blås och allting var ju liksom, det var som LSD med väldigt kort.
Mm.
En kvart, 20 minuter. Men jag hade ju kraftiga hallisar, så det var inte som hörs.
Nej.
Men vi tyckte det var den, man är så ung och då tyckte man, åh, det är som Bergdalbana, det är som en grej på Tivoli. Mm. Och när du blir lite äldre, så redan när du kanske är, jag skulle säga 22-23, så börjar du tycka det är läskigt med konstiga grejer. Va? Mm. Och det är ju då vissa droger som inte alls, som du inte känner dig konstig av. Alltså, du upplever inte att oj, nu har jag tagit något som gör mig konstig.
Nej, precis.
Men bara du ser grejer, då har du ju definitivt hamnat i den zonen.
Då är det något annat.
Jag minns ju första gången jag skulle röka hash. Det var en sån tokig grej, därför att jag minns det var också i ett studentområde i Umeå. Jag gick i 9:an, 15. Och det var någon som hade bjudit oss då. Jag satt in i ett kök i en studentkorridor och kollade på en papperskorg. För jag tänkte, nu ska det komma hallisar.
Mm.
Och så satt jag där i så här doktorställning och tittade på
en papperskorg.
Ja, nu ska det komma. Och så tittade jag i kors, va? Så den blev ljusblå och så försvann den. Och då tänkte jag, men är det här var verkligen en dålig drog? Det ska inte försvinna.
Det ska komma någonting.
Jag kommer ihåg när jag tog ecstasy första gången. Då gick jag förbi. Då var jag inne på en sån här raveklubb i New York. Och så satt folk och tittade på så här färger som pushades ut ur en tv. Psykedeliska färger. Och jag bara sa till mina polare. Vilka jävla idioter sitter och kollar på det här. Sen tog vi den där ecstasyn som var i USA. Det var någon annan ecstasyn här. Det var stor som en 5-krona som vi delade på. Men ändå, sen... Och jag är inte den som brukar hålla på och dansa. Men först höll vi på att dansa typ i 2 timmar eller någonting. Sen efter det så gick vi in och kollade på den här filmen. Då satt vi så där själva. Wow, vad
ballt.
Och då insåg jag att det var ju för sig en av de roligaste kvällarna jag haft. Men det där är inte bra för mig ändå. Att göra om det där.
Jag testade bara en gång. Och jag blev jätterädd.
Rädd?
Ja, jag var ju då på Spybar av alla ställen. Och sen började det hända grejer. Det började bli väldigt rött och färgerna intensifierades. Jag tänkte, fan, jag är en offentlig person. Det här var väldigt länge sedan.
Jag måste gå hem, jag är en offentlig person.
Det var 97-98.
Mm.
Och jag fick ju panik. Nej, det var 96-97 var det. Och tänkte så här, vad fan kan hända? Så jag försökte ta mig ut. Det var ju jättemycket folk.
Mm.
Till slut fick jag min jacka och sprang ner på gatan och tog en taxi hem, tänkte fru, och gömde mig under täcket. Jag var så jävla rädd.
Men jag förstår det, alltså just ecstasy och MDMA och sådär, det känns som att Stockholm är helt fel stad för den drogen. Ja. För den
jag tänkte, det kan inte vara farligt, jag ändå håller på med massa olika grejer och jag är så pass gammal, jag är ju ganska van.
Är det New York-Berlin-drog?
Ja. Stockholm med kokain och
spin. Det var typ 20 år sedan. Och då var jag, hur gammal var jag? 42-43 år.
Ja.
Då är jag ganska vuxen.
Det behövde du.
Ja, kanske det. Nej, jag tror att det gav mig absolut ingenting.
Men det är så konstigt med droger, för att nu när jag skriver tripp, liksom, jag känner mig helt ointresserad av droger nu.
Ja.
Jag vet inte vad det var som... Det var också någonting, det började hända. Boken kom, folk kom fram till mig ute, vill du ha? Det bara skulle kännas så jävla... Skulle kännas som en schablon.
Ja, hade du också så? Liksom... Du var ju också... ganska öppen med
jo, men då jag gick ju ut med att jag hade lagt av. Och då var det faktiskt ingen som kom med det.
Det var ju supportive.
Ja. Men innan? Var de då?
Nej, alltså det var det inte alls. Alltså, Jag har ju aldrig hållit på med droger liksom utomhus. Det var då ett undantag.
Ja.
Och då så tyckte jag väl att jag upptäckte det när jag var på krogen. Det var 1984 på det stället Barbar, som var den första coola klubben i Stockholm. Och då så så var jag ute med ett gäng där och hade tagit käk. Och så var det någon som sa det till mig, det syns att du har tagit. Och jag blev ju skitskraj.
Och det var att det var en kontrollförlust.
Nej, men alltså det var bara någon polare som sa.
Men varför blev du skraj? Alltså för
att... Ja, men alltså jag tyckte att det var så obehagligt. Jag ville inte att människor skulle se mig på ett sånt sätt. Och
man ser ut som skit alltså.
Ja, men jag upplevde också att jag blev annorlunda på något sätt. Och det är så rent psykologiskt.
Mm.
Och det ville jag inte att människor skulle se. Så sen efter det så tog jag aldrig droger utanför mitt hem.
Nej. Man ska göra som du, Bowie och Beatles. Bara ta det för att skapa.
Men skapa, jag tycker det är en sån hård, jag tänker det också liksom nu när jag skriver på det jag skriver på nu. Det är liksom ingen litteratur för sådana här syntetiska droger.
Nej, jag tror inte
det. Är en sån hårdhet,
nej, men det finns olika liksom. Droger för olika grejer. Jag tänkte till exempel, min svaghet är miljöbeskrivningar. Det är jag inte så jätteduktig på. Sen på min debutroman så kom jag på att jag behöver ju miljöbeskrivningar. Det är för fan New York. Och så tänkte jag så här, vem... Norman Mailers, hans sämsta bok Hjortparken, den är skriven när han var potthead, och den är bara miljöbeskrivningar. Så då tänkte jag, ja, det måste vara därför. Så då köpte jag, då åkte jag till The Hood och köpte ut av några kompisar där, och sen markerade jag ut överallt i boken vad jag behövde miljöbeskrivningar, och så satt jag med mitt på dagen och bara rökte på. Och så skrev de. Och så stod det så här i kritiken. Döm om vår förvåning om det inte är miljöbeskrivningarna som man lyckats bäst med.
Ja, det här är ju dåligt. Det här är ju reklam för
då.
Det är
inte mer än så bra.
Nej, men jag tycker faktiskt att miljöbeskrivning och förflyttning är roman. Alltså det är den romanens, det stråkaste med romanen. Mm.
Ja, alltså jag har ju faktiskt aldrig varit inne i en roman som jag skrivit och tyckt att någonting skulle kunna vara tråkigt. Va?
Nej.
För då har jag inte ens satt igång med det.
Nej, du sa.
Alltså jag har inte ens kommit mig för att skriva. Alltså, om jag tycker att det är tråkigt, då känner jag det liksom jag skriver för hand då.
Ja.
På en gång.
Du skriver för hand först och sen?
Ja, ofta så. Mm. Ja, nu skriver jag ofta ibland på dator, måste jag säga. Men alltså det är... Men jag rättar liksom för hand. Jag gör det på något sätt för hand. Och jag känner det på en gång att nej, det här är tråkigt och då vill jag inte vara där.
Fast du är samtidigt...
Nej,
men du är samtidigt ändå att du sitter och petar. Du kallar mig slarvig egentligen. Och det är, jag bara skyndar på egentligen. Men du sitter ju petar.
Ja, jag vill att texten ska vara ren och snygg. Va? Och det ska inte vara något fel i den. Alltså inga grammatiska fel, inga stavfel och sådär. Och sen ska det liksom vara... Jag snackade med Claes Höstegren, han är ju också hyper... Vi snackade då om att han har ju då använt skrivmaskin till nu. Men både jag och han skriver ju om hela sidor. Alltså både han och jag tillåter 2 eller 3 små tippexgrejer på mig. Och det tog ju en enorm tid att skriva ut på maskin. Jag skrev ut 10 000 sidor på maskin. Jag skriver så långt som öppningar sidor, tar 40 minuter. Då kan du bara räkna.
Mm.
Fast Claes gillar ju den där, du sa inte mig, den där fysiska, att du sitter och svettar.
Det är en speciell grej. Det är
som Hemingway älskade också.
Ja, men det är en speciell grej, för det hörs också väldigt mycket.
Det hörs på datorn med.
Ja, jag
har det väldigt hårt.
Ja, jävlar, det gör jag. Med naglarna.
Men nu då, har du en förlaget måste vilja ha en uppföljare?
Förlaget vill fan att jag ska skriva. För vill att jag ska skriva. Men jag vet inte, det kändes som att det var så kul innan boken kom, så oroade jag mig bara för vad mina föräldrar skulle säga. Så jag tänkte liksom inte på kritiken överhuvudtaget. Och sen så sa min förläggare, det värsta som kan hända dig, det är om det blir liksom en succé. Så tänk inte ens på det. Och sen blev det det.
Ja.
Och nu är det som att jag har känt mig helt förföljd. Alltså jag har nästan blivit förbannad när folk har läst. Och jag har bara känt mig liksom helt... Om inte har med den där boken att göra. Men nu har det gått liksom lite mer än ett år. Så nu börjar jag känna mig fri från den. Och då har jag börjat skriva ordentligt igen. Liksom.
Mm.
Men det har tagit tills nu faktiskt. Men ingen uppföljare, det blir det inte.
Men precis, du kommer göra något annat eller?
Ja, jag skrev faktiskt en bok innan. Ja. Den här boken som jag skickade bara till min nuvarande förläggare. För att jag var intresserad av honom.
Vad är det för förläggare?
Håkan Bravinger.
Ja, jag känner honom.
Ja, nej, men precis. Jag tyckte han var så
jävla duktig.
Ja, och jag hade träffat honom någon gång. Han var så jävla arrogant. Så var jag så, honom måste jag ha som förläggare. Det är bra. Då skrev jag boken innan.
Han är väldigt kunnig.
Han är väldigt kunnig och han är engagerad läsare. Och Och det känns också som att han kan människor på det. Han är bra liksom. Men då skrev jag en annan bok innan. Som jag började skriva om. Som de var så här, ska du inte göra någonting på den nu? Men ni vet, alltså det, när något har legat för länge är svårt att liksom känna mig engagerad igen.
Alltså rent kommersiellt ska man ju göra som Sara Stridsberg, typ playa i samma fåra hela tiden. Ja. Jag tycker det är roligare.
Jag tycker att det är någonting man måste utgå ifrån sig, hur man funkar som person. Ja. Jag kan ju så här i efterhand tycka att det hade varit kanske klokt att jag tyckte ju då efter autisterna ville jag ju skriva någonting som inte alls liknade autisterna. För jag upplevde då att jag skulle ha liksom hamnat i ett hörn, målat in mig i ett hörn. Och sen får fortsätta göra likadana grejer hela livet. Mm. Det är ju inte roligt heller.
Nej, men alltså, jag tror en stor tröst för mig det var för på våren, alltså förra våren då, våren 2016, så skrev jag en pjäs för Radioteatern. Och då hade jag hållit på med Trip så jävla länge. Och då var det så skönt, alltså, så det känns lite som att jag nästan redan har skrivit min andra bok. Mm. För att jag bara gick in i något helt annat och det var liksom helt... Den här 12-åringen som du pratar om som hunkar i trädet har liksom huvudkaraktär i den pjäsen på något sätt. Eller han är med i den pjäsen.
Du har du själv upplevt, det måste jag fråga.
Ja, med hunkar. Ja, jo, men det var självupplevt. Det var självupplevt, verkligen. Nej, men det var, då hade jag med den här 12-åringen på sin helt annan setting. Som jag hade, vad fan heter hon, en fantastisk skådis. Som handlar om en kvinna i 65-årsåldern som har fått någon sån här paranoidpsykos och gömmer sig i Malaysia. Och då var det så jävla skönt att bara få ur sig den itchen. Så att jag tror det är det också som gör att jag har tagit lite. Och så vill jag ju skriva poesi. Jag vet inte.
Jag gillade humorn också. Det var någon mening där som var, när hon skrev. Alltså där är det ju där märker man att det är en kvinna och inte en man som skriver. Att huvudpersonen hänger upp sig på en man som är snubbar. Mm. Det kunde nästan irritera mig. Varför ska hon hänga upp sig på de här för? Liksom, som också verkar idioter allihopa. Men, ja. men sen när du skriver om den där. Om någon snubbe. Ja, han dumpade mig för sin dumma dotter.
Ja, men jag tror att jag tänkte också på det som, alltså, varför hänga upp sig på snubbar. Tror jag att jag också tänkte mycket på heterosexualiteten som en ekonomi typ.
Ja.
Alltså det är också ett försörjningssätt för henne.
Ja,
att ha de här männen.
Men är det bara så? Alltså, du menar att den är heter, jag har ju då alltid upplevt någonting att en heterosexualitet som rakt av konstigt.
Ja, ekonomi är konstigt.
Nej, men jag menar sexuellt.
Alltså själva sexualakten. Ja.
Alltså, ja. Du menar att Ebba Witt-Brasson menar att du kär dina kompisar?
Ja, alltså om jag skulle ha någon sorts läggning att jag var intresserad av killar, då skulle jag väl erkänna det.
Ja, absolut.
Det är konstigt om jag inte skulle göra det. Men jag har ju funderat och försökt, när jag var ung, när jag var 15-16, då försökte jag verkligen tänka, det hade ju varit dubbelt så många som jag kunde intressera mig för. Mm. Men jag lyckades aldrig få erektion.
Mm. Nej, men jag tror också typ
glädje.
Ja, nej, men jag tänker vad fan är det? Varför är man så jag tänker om jag själv är besatt. Alltså boken började ju jag skrev en novell som var vad heter det?
Autofiktion.
Exakt. Mm. För att jag var skitförälskad och så var jag så ville han inte ha mig, så var jag så. Mm. Nu ska jag göra det jag kan. Jag ska skriva en novell om honom i en tidskrift. Och så var han bara så, vad fan har du gjort? Varför gjorde du så här? Jag trodde att, för kvinnor, men jag gillar ju när folk skriver om mig.
Mm.
Så då trodde jag att han skulle gilla att jag skrev om honom, men det tyckte han inte alls om. Så det är kanske den också energin som är liksom i boken.
Jag har aldrig varit ihop med en kvinnlig författare.
Nej, men alltså det finns ju också risker. Jag vet ju, jag känner ju då kvinnliga författare som har skrivit om andra män. Mm. Och också skrivit deras namn. Och det blir ju, i praktiken blir det knepigt för dem efteråt.
Ja.
I Sverige. Va?
Ja, alltså.
Killar är ju lite... Alltså man vet att en tjej har lämnat ut namn på killar som hon har legat med, så är man lite försiktig om man ska ha sex med henne. Då vill det till väldigt mycket. Så.
Men jag tror det är så sväkert är väl inte att säga liksom jag har legat med honom och honom, utan det är att säga, alltså jag tänker någonstans i boken som skriver, ja precis, jag skriver någonstans i boken att hon skriver i sin dagbok om alla att han är dum men ganska rolig.
Ja, det är okej om man är bra, men alltså om man är dålig i sängen, det är ju inte roligt att se.
Men, ja, nej. Jag tänker att jag var också, det kändes också som att jag var så ointresserad av sex när jag skrev boken. Och jag tror det är det som också färgar av sig.
Ja, det märker man på något sätt också.
Att det är liksom...
Det är liksom sex,
hon är
liksom,
lite blasé.
Hon känns överhuvudtaget väldigt blasé. det är på något sätt skrämmande när man går in i det, just det där känslan av att man är så pass ung. Och sen är det liksom redan över.
Mm.
Man kan väl kanske tycka att det är Det är bra om man gjorde det, kan man göra någonting annat.
Exakt.
Men där tycker jag fångar det bra, för också om du är en missbrukare så kom, då är sex sekundärt, då är drogen går före liksom, oftast om du har gått så långt liksom.
Ja, alltså jag kan inte riktigt svara på det, men det är på ett sätt som man tittar på utifrån så är det väl så.
Jo, men om du också kör så här neråt, droger, opiater och tunga.
Men jag tror också att jag känner liksom, om, liksom, i mitt eget privata liv, att jag känner mig liksom, har känt mig så otroligt otillfredsställd av män. Mm. Och inte bara sexuellt utan också själsligt. Intellektuellt och emotionellt. Och, du vet, det är så jävla, man frågar, vad menar du med det? Men jag menar ingenting. Så, du vet, man får aldrig något svar på något.
Nej.
Det får man för svar av. Och jag tror också att jag var i den känslan när jag skrev boken på något sätt.
Nej, men det finns ju alltså, om du har en relation, det är ju en annan sak om man bara är vänner. Så finns det ju, jag har ju haft många kvinnliga vänner, så upplever jag nog att, men annars har man en relation så är man inte uppriktigt riktigt på samma sätt.
Nej, det går ju inte. Jag försöker, nu jag blir jätteförälskad när jag var ute med boken, så nu är jag i relationen, jag är väldigt, väldigt förälskad. Och sen i början var jag så att jag försökte säga, du vet, jag bara talade om vad jag tänkte och kände. Och sen sa han någon gång, bara, du kanske kan säga det till en kompis istället.
Ja, det var nog bra.
Ja, och då insåg
bra
jag
liksom. Pojkvän.
Ja, men han var så, jag förstår, men du kanske kan, exakt, du kanske kan ta det med en vän. Och då förstod jag att liksom, man kan ju inte bara, liksom,
ja.
Man kan inte fara ut sådär.
Nej, men jag tänkte också på det när jag läste den. Jag tänkte också på en annan bok som kom ut för några år sedan, för 4-5 år sedan. Vad heter den där tjejen? Sofia Adolfsson, tror jag. Det känns konstigt att vakna i sin egen säng. Och när jag läser den tänker jag, men herregud, nu får jag veta mer om tjejer än vad jag vill.
ja, precis. Men jag tänker, jag känner inte, sen så man vet, folk håller ju inte med, precis som jag inte tycker att boken egentligen handlar om droger, och jag tyckte egentligen inte den handlade om sex heller. Och sen så nu har jag fått höra att den handlar liksom mycket om sex, men för mig handlar den egentligen mer om att ja, men liksom hur, jag tror också att jag växte upp med en generation där sexualiteten har varit identitet otroligt mycket.
Mm-hmm.
Vi har så kollat på Sex and the City och vi läst Cosmopolitan och nu ska kvinnor knulla som män och vi ska leva sexuellt som män har gjort historiskt. Och sen så upplever jag att det är en sån otrolig tomhet i det.
Mm.
Alltså det är inte det sexualitet, det är inte det jag vill att det sexuella mötet ska vara, och det har lämnat mig med en stor besvikelse. Så att för mig handlar det nog boken egentligen mer om den besvikelsen.
Jo, men det kan man nog också känna. Och jag upplever,
ja, när du förklarar det så förstår jag precis.
Jo, alltså för jag upplever då att just det där med att tjejer går in i att jag ska vara precis som en man. Och så tänker säkert många tjejer, framförallt de som inte har levt på det sättet. Va? För de förstår inte att kvinnor och män är faktiskt ganska olika. Va?
Jag tror det också. Och jag tror framförallt det här att man ska effektivisera liksom, det sexuella mötet. Som jag tycker, när jag tänker på den manliga liksom, utlevande heterosexuella sexualiteten. Så det ska vara så jävla effektivt. Du och sen du och sen du och sen du. Och jag tycker inte det är något eftersträvansvärt.
Nej.
Det är inte så jag vill möta min omvärld. Och det är inte så jag vill möta liksom, det är inte så jag vill att det mänskliga mötet ska vara.
Nej, och man kan säga att när jag började då liksom på min bana och så på 70-talet, va, så var det, alltså den inställningen var inte alls problematiserad, och tjejer hade definitivt inte den inställningen. Så det var hela tiden där med att tjejer var jävligt svåra att få i sig.
Just det.
Och så för vem som helst, men alltså, när man då lyckades så var det en ganska bra payoff. Så för mig så var det, och jag tycker då när jag tittar tillbaka, jag hade lite tur när jag hamnade i tiden, va? Därför att i det tidsskede som, och kanske redan på 90-talet, va? Eller framförallt på 2000-talet, så hade det inte varit samma grej.
Nej.
Alltså snackar du om det glada 70-talet?
Nej, vi snackar om 70-talet.
För då trodde jag att folk hade gruppsex.
Nej, så var det aldrig. Alltså det var nog, det läste
jag om. Att Sverige fick hippievågen.
Det var på 60-talet, men det var liksom hippisar på 60-talet. De hade ju väl ingen människa, eller ytterst få människor, kontakt med. Alltså det var ju en jätteliten grupp som inte alls tillhörde den värld som jag tillhörde. Mm. Så att det där var något som jag hade bara läst om. Alltså det hade jag ingenting att direkt göra med.
Okay. Jag tror också att jag var intresserad av att skriva. Liksom, för det är också, det är någonting också i det här, den här liksom effektiviserade sexualiteten. Som också bygger på att man ska vara så jävla åtråvärd hela tiden. Och den tror jag att jag ville. Alltså nu är det ju några år sedan jag skrev Tripp. Jag var lite yngre. Och liksom, jag tror också att jag kände att jag var i uppror mot den. Jag ville inte vara åtråvärd. Mm. Och jag ville inte. Alltså jag ville inte vara någon, jag ville inte att någon skulle tycka om mig.
Mm.
För jag tänkte väldigt mycket på det. Men jag tror att jag tänkte nu på det med, alltså med alkohol eller Alkohol känns bara som en sån stor, jobbig sak i allas liv på olika sätt. För jag tänker antingen kanske man är, inte allas liv, men antingen kanske man är beroende eller så är man mer en medberoende. Och jag tror att jag har mycket av det medberoende i mig. Och då är ju all kärlek jättejobbig och kravfylld. Och, alltså det är sånt högt pris och man ska arbeta och man ska anstränga sig och man ska liksom... Så då var min lösning på det problemet var att om jag är helt oälskad så får jag också vara i fred. Då behöver inte jag arbeta med någon eller med något liksom. Och i det ingick också att vara liksom inte sexuellt begärlig.
Nej, men det är också så att när man går in i en kärleksrelation så det kostar ju också på det, för det är mycket energi som du lägger ner där. Verkligen. Det är mycket du har förlorat.
Ja.
Ja, det som ger dig mycket lycka kan ge dig minst lika mycket olycka.
Ja.
Men jag känner ju det enda jag tänker på nu är liksom han som jag är förälskad i. Vad är han? Vad gör han? Vad tänker han på? Hon har honom på sig. Alltså jag är liksom helt...
Ja visst, och det där är ju något som jag menar att då när skillnaden mellan killar och tjejer gör att när jag tittar på unga killar, jag identifierar mig i första hand med killar, då får inte göra någonting åt det. Så tycker jag ibland synd om dem och tänker att nej, men för tjejerna idag har ju då befinner sig i en annan position än när jag var ung. Och jag kan ändå tycka när jag tänker tillbaka att ja, men jag förtryckte nog tjejerna väldigt mycket.
Kommer en MeToo-stig snart?
Nej, men alltså inte alls för det sättet. Jag var aldrig sexistisk eller sånt där. Men däremot så förutsatte jag att de skulle acceptera mina livsvillkor. Alltså när jag skrev, då skrev jag. Då fick inte de lyssna på musik eller se på tv.
Jag bodde, det var
tradigt. Jag bodde i en liten etta. De fick ju liksom skriva då.
Du får gå ut och gå.
Ja,
så har jag också varit.
Ja,
och lika som när de har på såna här liksom, klagat på städningen eller någonting. Ja, det är en världslig sak. Gör det själv. Liksom,
ja, de får säga.
Men fan, det är inte det. Man vill ju att någon ska komma in och göra något med en. Alltså det är ju helt onödigt att gå i möte med någon.
Alltså, då på den tiden så det var ju ganska hemskt under ett tag. Så tog jag inte ens, kunde inte tänka mig att ta en promenad med en tjej. Jag kunde bara tänka mig att ligga med en tjej.
Ja, det fan var tråkigt. Då hade jag gjort slutsteg.
Det är därför du är ensam idag.
Kanske. Ja,
men precis. Jag tänker att det man vill, eller det jag tänker med en relation, det är att man måste ju slå sig i slang med någon som man tänker, ja men jag vill att du ska ställa till med en oreda i mitt liv. Alltså att man är redo för en... Att gå in i en relation är också att göra sig redo för en stor förändring.
Det är lite att hoppa ut för ett
slut. Ja, men exakt.
Ja, för jag har alltid upplevt att om jag har den minsta liksom, misstanke att det skulle kunna gå fel här.
Det är klart det
går. Då blir jag för rädd för att gå in i det.
Ja, men Stig, vi vet att det går fel.
Ja, men det visste ju inte jag från början. Och jag minns också när då, jag träffade en tjej då, i mitten av 80-talet. Och jag tänkte ju då att vi skulle vara tillsammans hela livet. Och då visade det sig att av hon och hennes kompisar fanns det ingen som hade föräldrar som bott tillsammans.
Nej, såklart.
Och hon bodde här i Stockholm. Och när jag tittar på mina föräldrar och deras vänner och mina kompisars vänner, mina kompisars föräldrar, så var det ingen som var skild.
Alla från du och från landet?
Ja, från Umeå. Ja. Eller från Skellefteå. Och de skildes helt enkelt. Och de träffade någon när de var ganska unga, sen var de tillsammans med en person.
Jag tror jag har närmat mig förälskelsen som Birgitta Stenberg närmade sig prostitution och droger. Att när jag liksom i våras var helt skräckslagen inför det här som du säger, att liksom vad fan, vad som helst kan hända, så bara jag upprep, det är det här det är att leva. Jag försökte bara liksom...
Jo, men så är man förälskad och är inne i en förälskad, det är ju det fantastiskt.
Ja, men då får man ju också säga att ja, man fan, det skiter sig, men det är väl också det som det måste tänka att det ingår den mänskliga erfarenheten.
När träffade du i våras?
Nej, vi träffades i december.
Ja, men då, efter 8 månader brukar man landa.
Ja, men kanske. Jag vet inte. Vi är 2 mycket hysteriska personer som har funnit varandra. Så.
Ja, men det är ju roligt. Skål för det.
Ja, skål.
Ska vi avsluta det?
Ja, vi avslutar det.
Skål.
Skål.
Ni har lyssnat på podcasten Cyril och Stig. Vi hoppas ni gillar det ni har hört och går in på acast.com och prenumererar och delar på Facebook och Twitter till era vänner.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.